Då hälsar vi alla välkomna till ett nytt avsnitt av Red Line Onside. Tommy, vi sitter efter två rent ut sagt bedrövliga hemmamatcher.
Ja, bedrövliga, men resultatmässigt
bedrövliga.
Jag kan tycka kanske att en av matcherna är väl försvarsmässigt kanske den sämsta vi har gjort.
Mm.
Den hemma mot HV då.
Ja.
Och det är klart att släpper man tre mål på fem skott så är det ju svårt att komma tillbaka i hockey.
Ja, det blir ju mer eller mindre en omöjlighet till slut också att göra det när man har så, inom situationstänket, svagt målvaktsspel och försvarsspel som det var i det här lägena.
Ja, det är väl första gången jag har sett att Enroth har blivit utbytt under match. Jag tror inte jag har sett det tidigare under hans tid här.
Ja, byttes han ut eller bytte han själv ut sig själv? Det vet jag inte.
Ja, nej, det vet jag inte, men
nej.
Det var ju i alla fall en ganska jobbig match att titta på något sätt. Så jag menar, man går ner nästan och tänker att nu måste det här bli tre poäng. För att vi ska inte bara ramla neråt utan ta ett steg uppåt igen i tabellen.
Ja, för så som matchen var innan så var det ju nästan som en sexpoängsmatch som man kallar dem för.
Mm.
Tyvärr.
Men sen tycker jag ju faktiskt att mot Färjestad så krigar vi och kör ganska bra. Jag tror att vi har bara den här sista spetsproblemet.
Mm.
Jag menar 1-0 och 2-0 gnuggar på bra. Liksom, det är väl ingen bländande hockey, men vi står upp emot Färjestad.
Ja, vi kom ju ut jättebra i den matchen mot Färjestad och får ju fast dem i deras försvarszon ganska länge. Men det är ju precis som du säger. Att få fast ett lag i anfallszon, det är vi ganska bra på. Men att skapa lägen utifrån det är vi rent ut sagt bedrövliga på.
Jag skulle ju bara kunna tänka mig att man börjar spela lite enklare där också. Alltså, så fort du får lite puckkontroll på något sätt så släpp, snurra inte och flytta inte puck. Upp till back, in framför kassen, släng in puckar på mål, gå på returer.
Mm.
Två mål mot Modo var returer framför kassen vi gjorde mål. Ska man försöka göra det lite enklare och komma till kanske lite mera farliga chanser, då är det egentligen gör en frånvändning upp till backen, in på mål, om ett skott, ingen, gör det så enkelt som möjligt, börja där det, istället för att hålla på och flytta puck under hela försöka hålla långa anfall men inte kommer till något avslut.
Nej.
Då är det ju bättre att man slänger in puckar eller skjuter, dragare eller var tysta skott och sen har du två spelare framför kassen. Det är en enkel matematik.
För vi måste vara framför näbben på målvakten mycket mer här. Vi måste ju vara in och göra det skitjobbet framför kassen mer.
Men om du tittar överlag på målen i SHL, hur många mål är det inte? Skymning, styrning framför mål. Det är inga ryssmål som det var förr att spela.
Nej, men så är det inte. För att ser målvakten, då är de så otroligt skickliga så då tar de puckarna.
Mm.
Och att det ska komma två mot ettor och tre mot tvåor och såna här saker, det händer inte lika ofta längre.
Nu förlorar vi med 6-2 och vi sitter idag efter att Rögle vunnit borta mot Timrå. Vi är nere idag på 12:e plats. Vi är 3 poäng. För nu börjar jag titta neråt mer nu. För tre poäng.
Från playout.
Men nu har vi faktiskt en match mindre spelare än Hobby. Så att,
men fortfarande, det är 3 poäng.
Alltså, ja, men jag säger så här. Det är klart det svider i hjärtat att förlora matcher. Men jag kan samtidigt acceptera ibland att man förlorar. Det liksom tillhör det här. Det är vinster ibland och det är förluster ibland. Men det som svider i mitt hjärta och det som jag tycker är mest jobbigt, det är ju egentligen hur klubben och ledningen fungerar idag. Det är där jag tycker att det jobbiga är faktiskt. Och som det ser ut nu så undrar jag, när ska man börja inse att det är inom citationstecken kris?
Ja, alltså de har ju inte speciellt långt på sig att försöka få in spelare i alla fall. För det är till 15 februari, sen stänger ju det här fönstret.
Ja, det blir ju det är jättejobbigt det här. Liksom att, har vi verkligen de rätta personerna som sportchef och GM i det här läget att kunna vända det här. Jag menar, Hedberg är ju på något sätt kringskuren. Han har de ju egentligen satt in i ett hörn egentligen.
Mm.
Och inte har jag sett på något sätt att man har försökt att hjälpa honom.
Mm. Ja, det blir ju nästan så att man har kastat upp en falukorv på, vi heter det, skärbrädan och sagt att du vill ha oxfilé här serverat. Och det går ju inte här. Någonstans så måste ju han få de verktyg som krävs för att han ska kunna få genomdriva det spelet som han är ditsatt för att göra.
Men du ska ju veta också, det är ju inte bara Hedbergs spelstil, det är ju också Niklas Erikssons spelstil som ligger till grund för hur vi spelar idag.
Mm.
Det är inte bara att det här är omkastat som en pannkaka, att det är Hedberg som har vänt på hela.
Nej.
Utan det här ligger ju kvar och det här påverkar fortfarande Niklas Eriksson.
Mm.
Så det ska man ju inte glömma. Det är inte bara Hedbergs fel.
Nej.
Och sen, alltså, jag måste säga så här också. Den största förlusten vi har haft sen förra, på ett år nu. Den största förlusten inom föreningen, det är när Niklas Johansson självmant gick ifrån föreningen.
Mm.
På grund av arbetsförhållandena.
Upp på kontoret, ja.
Ja. Och då kan man ju tänka sig, han skapade lite lugn i truppen, han skapade lugn i klubben.
Mm.
Vi gick från play-in till kvartsfinal, till semifinal, till kvartsfinal, till semifinal.
Mm.
Han var på väg att bygga en trygghet, ett lugn och få det här att kunna gå vidare till ett SM. Där vi har pratat om SM-guld.
Mm.
Sen försvinner han.
Mm.
Och sen Niklas Eriksson ska inte vara kvar som tränare. Det tycker Stefan Bengtsén inte är bra.
Nej.
Niklas Eriksson är borta ett tag. Han är fortfarande tränare men han ska inte få vara kvar.
Nej.
Niklas Johansson försvinner. Sen kommer Abos.
Mm.
Att han har skrivit på för Rögle.
Mm.
Så det här blir ju kaos.
Mm.
Och det här kaoset på något sätt har ju fortsatt. Under hela det här året egentligen. Mm. Hur har vi tappat spelare som Bengtsén inte vill ha kvar?
Nej, och jag menar, vi har ju hört Bengtséns historia hur det gick till, att han bara fick en liten inom citationstecken snilleblixt här på kontoret där han kom på att han, fan, vi ska ha in Niklas Eriksson som sportchef här. Det vore ju en idé, säger han. Och då undrar man, alltså, någonstans så är det obegripligt hur han kan ens få den tanken i huvudet, med tanke på att en sportchef måste ju ha ett enormt kontaktnät på den här nivån som du är på SHL. En sportchef bygger ju upp det här genom massa, från Division 1, Allsvenskan och SHL bygger man ju upp det här kontaktnätet över massor med år. Här ska vi alltså kasta in en tränare. Man kan ju höra själv hur befängt det låter. Som har varit tränare ena året, kastas in på väldigt kort varsel, får man ändå säga, för det här kom ju väldigt sent, att han skulle vara sportchef till år, och bara, varsågod. Och det som han i nästa då sekund säger, hur befängt är det inte att Niklas Eriksson i sin tur då tackar ja till det här? Det är ju helt obegripligt, Tommy.
Men det var väl så att Niklas Eriksson hade väl inga andra anbud, han hade inga annat jobb, utan han tyckte väl att det här skulle passa jättebra. Det här såg ju jättebra ut, jag trivs ju bra i Örebro och jag har ett bra rykte i Örebro. Men när man inte ens har satt sig in i vilken arbetsbelastning det är att vara sportchef.
Nej, precis. Det framstår ju, Örebro framstår ju som en pajasförening i det här läget.
Ja, men allting hamnar ju på Stefan Bengtsén egentligen.
Ja, och Micke Johansson.
Ja.
I slutändan.
Men det är Stefan Bengtséns sätt att vara i det fallet. Liksom att ta beslut egentligen hela tiden för att rädda sitt eget namn. Mm. För det är ju det handlar om hela tiden.
Mm.
Han tyckte väl att Niklas Eriksson var så omtyckt i Örebro så att det skulle se bra ut. För då behöver folk inte bry sig om hur det gick till med Abols.
Mm.
För det är liksom en cover-up hela tiden.
Mm.
Och jag är ju så besviken egentligen, för att det är många av våra spelare som är tappade i fjol som man från klubben inte vill ha kvar.
Nej.
Och när man hamnar så här i en sån här krissituation, som jag tycker faktiskt att det är nu, hur har man förberett sig för det? Har man haft någon framförhållning och tänkt på att om vi nu hamnar här, har jag haft kontakter med spelare, sportchef? Han sitter ju oftast i telefonsamtal hela dagarna. Men ja. Han pratar med agenter, GM, sportchefer, spelare. Man har framförhållning. Kommer det att hända någonting under den här säsongen? Kommer det att bli någon skada? Ja, då har jag eventuellt det här. Och hur mycket har Niklas Eriksson jobbat upp det här nu under den här gångna säsongen? Hur mycket har han förberett sig för nästa säsong om han ska vara kvar? Vad är framförhållning? Vad har Stefan Bengtsén betytt och gjort för någonting för att det här nu inte ska bli så här? Utan varför kan vi inte ta in ett par, tre spelare som ger lite råg i ryggen åt truppen? Det behöver inte vara poängspelare. Nej. Det är bara liksom att man får in någon med någon annan attityd, så släpper trycket på övriga.
Och det är ju precis det som krävs. Men det är ju som du säger här nu också, den stora farhågan på sikt här nu inför nästa år, det är att vi hamnar i exakt samma situation igen här. Där vi har en sportchef som säger upp sig själv för han har en out i kontraktet. Vi har ingen aning om hur det är från båda håll. De kanske säger att Bengtsén säger att nej, men det här funkar inte. Nu måste vi plocka in någon annan. Och vem ska det vara då i det här läget? Som ska komma in sent och försöka bygga upp en trupp till nästa år. En sportchef, han är igång med nästa års trupp för länge sedan.
Men om Niklas Eriksson ska vara kvar, han har ju snävt in sitt eget jobb. Alltså, ja, vi ska bara ha svenska spelare. Alla spelare ska ha rätt värdegrund. Vad hittar han någonting som för oss framåt? Vi måste blanda, vi måste ha kanske någon tjeckisk spelare, vi måste ha någon kanadensare. Och vi måste se till att vi har ett lag som är bra på hockey. Ja,
framförallt så är ju det som är irriterande med det, att man sätter nationalitet och värdegrund för kvalitet på spelare, Tommy. Det är den liksom diskussionen som jag tror ingen annan sportchef i hela SHL håller på med överhuvudtaget. Man plockar in tjecker i Färjestad och man plockar in allt från amerikaner i Frölunda som har varit hur bra som helst i situationer. Samma sak nere i Växjö. Medan vi ska sitta och titta på och bara ha en scout i Finland som inte är heltidsanställd som ska hitta spelare till oss. Det är den stora. Det hörs ju själv att det är ju en situation som är totalt ohållbar. Vi ska ha de absolut bästa spelarna på isen som Örebro kan få fram.
Ja, det är ju inget konstigt med det. Nej. Då får de prata vilka språk som helst.
Exakt.
Det är inte mångfald som gäller i föreningen. Tycker jag.
Jag tror inte ens jag kommer att säga någonting
om det. Nej, det är, alltså, nej, men för mig är det en gåta att det har kunnat blivit så här. Och den som är huvudansvarig, i och för sig, det är styrelsen som är huvudansvarig för hela verksamheten.
Men det är Stefan Bengtsén som är den sportsliga ansvarig här. Precis, som, det är där de stora bristerna ligger i nu. Men du hade tittat på, vad heter det, spelare som vi tappade och spelare...
Lite skoj. Vi har 8 spelare har vi tappat som jag kan räkna upp här. Och det är ju då Hardegård, Näckeme, Abols, Leo, Linus Öberg, Lionen, Elias Pettersson och Hofbauer. Då tar jag att Elias Pettersson försvann. Och de nya är då Björninen, Läckremäke, Johannesson, Ludvig Larsson, Glenn, Axel Sundberg, Linus och Norell. Då tittar jag lite grann på hur många poäng de här spelarna hade gjort hos oss efter en hel säsong. Och jag fick ihop det till hela 176 poäng. Nu är ju inte alltid poängen det viktigaste, det är också hur karaktärer och hur man uppträder liksom i grupp och så. Och då har jag tagit våra nya spelare som har kommit i år och slagit ut ett snitt på det antal matcher de har spelat. Och sen är det 22 matcher kvar, multiplicerat det. Och om de håller nu, spelar alla de här 22 matcherna, de här spelarna, så får jag ihop det till 145 poäng. Och det är en skillnad på 31.
Så 31 poäng kommer vi ha tappat i poängskörd utav de spelarna som har gått till de som är kvar här nu, om de fortsätter att leverera på samma sätt som de gör nu.
Precis, precis. Och det är ju inte säkert.
Nej, och framförallt då Tommy, det som du inte har tagit med i den här ekvationen också, det är ju hur mycket färre poäng sådana som Mast och Eklind och Ekström gör i år kontra vad de gjorde förra året. Det är mycket sådana parametrar som inte heller är med här.
Nej, det kan vara 30 poäng till.
Ja, exakt.
Nu har jag bara tagit det vi tappat och det som är nytt.
Jajamän.
Så... kvaliteten på förra året och utfallet är ju mycket sämre i år förmodligen.
Ja, verkligen.
Så att det här kanske är ett tapp på en 15 poäng.
Mm.
Alltså, eller 15 vunna.
Matcher.
Ja. Ja, 15 poäng av vunna.
Alltså, 15 lägga, poäng mer till på det. Ja, exakt. Nej, det är ju enormt mycket spelarpoäng som har gått förlorat. Också utifrån hur sämre folk har presterat i år kontra vad de gjorde förra året.
Mm. Det är ju det alltså vi kan hela tiden, man kan dissekera det med spelare och matcher och allting, men som jag sa tidigare, jag är mest orolig och liksom knappt ibland kan somna på kvällarna för att man ligger och funderar på varför har det blivit så här.
Mm.
Och jag kommer ju bara fram till att det är den sportsliga ledningen som orsakat hela det här.
Mm. Ja, i grund och botten så är det ju det, för det handlar ju om en naivitet att inte plocka in då ersättare till Abols, Leo och Öberg då i samma kvalitet som det arbete som man hade. Vilket har visat sig har ju varit förövande för oss.
Ja. Det, vi sa ju så här att okej, okay, att ett sportchefsjobb är ju krävande.
Mm.
Och man tar ju inte ett sportchefsjobb om man inte är beredd att lägga ner jobb 24-7. Alltså man är ständigt i tjänst alltså.
Mm.
Och man jobbar stort sett med kontakter och det är så att man kanske får ringa
mitt
i nätterna för att få tag på folk.
På andra sidan jordklotet.
Ja.
Så är det.
Och jag vet ju att få hit spelare, det är ju inte så att man bara ringer en dag och sen är det någon som säger jag kommer. Eller som man säger i intervjuer, dyker det upp någon spelare, alltså lyssna nu, dyker det upp någon spelare så är vi intresserade.
Mm.
Det är inga spelare som dyker upp till en sportchef eller GM.
Man måste ligga i.
Alltså, jag vet ju till exempel att Endrot tackade nej 5 gånger innan han tackade jag att komma till Örebro.
Mm.
Fick bearbeta så den här tiden.
Mm.
Och det är samma med Holm. Det tog också lång tid innan han bestämde sig för att gå till Örebro.
Mm.
Så att hela tiden så måste man ju jobba med projekt eller spelarna.
Mm.
Och det är det jag säger liksom, att den största förlusten av hockey har gjort under många år är att inte Niklas Johansson är kvar.
Nej. Nej, och framförallt också att man inte tog in då en erfaren sportchef på positionen efter honom här som hade kontakten och kunde börja bygga upp en trupp tidigt, utan man kastade in en helt oerfaren sportchef utan kontakter sent på säsongen.
Men det alltså, folk har fått för sig om Niklas Eriksson egentligen, det är ju bara det att de har hört och sett intervjuer med honom.
Mm.
Folk vet ju egentligen inte vad som har skett i omklädningsrum eller skett överhuvudtaget på sidan om eller
nej,
med spelare eller något sånt där, utan det är intervjuer och utåt.
Mm.
Och det gör han ju ett bra intryck. Det är inget att säga någonting. Det är, han är verbalt begåvad. Han kan tala för sin sak.
Mm.
Men det innebär ju inte alltid att man är
världens bästa sportchef för det.
Nej. Men jag vet ju att både, eller jag hoppas och jag tror att de vet, både Stefan Bengtsén och Niklas Eriksson, att det är skiter sig. Man har liksom ingenting egentligen att
det brinner,
att man sitter i skiten. Det vet de ju om båda två.
Ja.
Och man håller liksom upp bara en fasad och påstår att man ska hålla sig kvar med det laget man har och alltihop. Men man vet inte hur man ska ta sig ur detta.
Nej.
Jag har inte sett någonting eller hört någonting. Hur man...
Nej. Och jag tycker också, precis som du nämnde här lite tidigare, att man ska försöka hitta spelare som inte alls är de här. Behöver inte ha in de här supertopp-toppspelarna, för de finns inte att få tag på. Utan det vi ska försöka hitta är liksom de här stenhårt jobbande spelarna som kan vara med och skapa ytor och bara få in en annan liksom känsla i den här gruppen.
Precis.
Ja.
Och det är ju inte mindset som sitter idag.
Exakt. För någonstans så är det så att om vi ska tro att vi ska hitta en Pellochaj eller en Borna Rendolic typ, den kan du glömma där. Utan det är ju så fall ifrån vi heter, eftersom att vi nu KL är borta ur liksom situationen, så har du ju bara Finland som är en liga som är stängd, som gör att de kan ju släppa spelare, ja, under kort period för att slippa lönekostnader resten av säsongen.
Det kan också finnas några spelare i Allsvenskan som har avt under säsong, som man kan komma ett bud från SHL att man får gå.
Mm.
Men det jag är mest orolig för egentligen, det är ju hur Stefan Bengtsén sitter nu och försöker rädda sitt eget namn.
Mm.
Att det kommer till att han ska försöka vara konstruktiv och produktiv på något sätt.
Mm.
Och så sparkar han Hedberg. Och så, ja, hur blir det då egentligen förhållandet med Niklas Eriksson och Stefan Bengtsén?
Mm.
Ska Niklas Eriksson gå ner och säga till Hedberg att han är sparkad? Det kommer han att göra.
Ja, det är ju hans jobb att göra.
Ja, men det gör han ju inte. Han vill inte ha några konflikter.
Nej.
Och det här blir ju liksom, vi kommer att märka att det kommer att hända någonting. Om det händer någonting så är det Stefan Bengtsén som agerar utifrån att rädda sitt eget namn. Mm. Inte att rädda klubben, inte att vara mån om klubben. Utan att han inte ska framstå som att han inte gör någonting.
Nej.
Och det är en jättevarning från min sida.
Ja, och min sida är jättevarningen är att de ska sparka Hedberg. Det är för mig en jättevarning bara där. För det är inte problemet här.
Absolut inte.
Det är inte ens i närheten av problemet här.
Nej, jag är rädd att de kastar honom framför bussen, som jag sagt tidigare.
Och det har ju Bengtsén gjort tidigare med tränare i parti och minut. Så att jag skulle inte bli förvånad om det här sker nu.
Nej.
För man också får ha i tanken då också att det här kommer bli en kostnad för Örebro över massor med i flera år till då.
Mm.
Med tanke på att han har ju kontrakt under flera år.
Vi har ju också, jag tycker också att det är lite roligt egentligen, för att en gång i tiden när Stefan Bengtsén anställdes så var det ju så att han skulle underlätta, för det var sånt mastigt jobb att vara sportchef och hålla både juniorsidan och damlaget och alltihop där. Det var jättejobbigt och det förstår jag, det kanske är en övermäktig uppgift. Va? Så den avlastningen rent kanske administrativt, och att Bengtsén skulle ta hand om damlaget och juniorsidan. Var är vi idag? Jo, Bengtsén har anställt en sportchef i damlaget.
Mm.
Så damlaget har en egen sportchef.
Mm.
Så den har han frikopplat sig ifrån.
Mm.
Juniorsidan, vem är det som sköter den mest? Mm. Henrik Lövdahl.
Mm.
Med tränarna.
Mm.
Det behöver inte Stefan Bengtsén bry sig så mycket om.
Nej.
Vad har han då att göra? Ja.
Det blir ju administrativt upp på kontoret i så fall.
Ja.
Och alltså det han ska göra är ju givetvis att hjälpa Niklas, eller han blir ju tvungen att hjälpa Niklas Eriksson i det här läget, eftersom att han kan omöjligt ha de kontakter som han måste ha i sitt sportchefsjobb. Så här måste ju Bengtsén vara med och hjälpa till. Det är ganska övertygad om, Tommy.
Jag tror att Bengtsén har bättre eller bra kontakter själv.
Mer än Niklas Eriksson, tyvärr.
Ja, det har han. Men det som också har varit liksom det vi har frågat lite grann. Det är ingen som har pratat egentligen om det här. Att Niklas Eriksson har fått väldigt mycket cred och resultatmässigt. Och man säger Sanne och Svensson väntar bara att Niklas Eriksson ska gå ner i båset.
Mm.
Men det som Niklas Eriksson har haft som flyt med.
Mm.
Det är att han har haft egentligen head coacher som har varit assisterande under åren.
Mm.
Han har alltså haft Jörgen Jönsson i 2,5 säsong i båset.
Mm.
Han har haft Christer Olsson.
Mm.
2 år i båset.
Mm.
Var är Christer Olsson? Han är visserligen assisterande nere i Schweiz.
Mm.
Jörgen Jönsson, headcoach i Växjö, vann SM-guld förra året. Sen kommer Stefan Klockar och Stefan Nyman in. Mm. Stefan Klockar är nu med Sam Halland, assisterande i
landslaget.
Och nu Tobias Termell och Stefan Nyman.
Mm.
Så att de här killarna har ju stöttat under många, många år headcoachen vi har haft.
Mm. Verkligen.
Och då frågar man sig så här, inför den här säsongen som var, hur kan Christer Olsson få ett jobb som assisterande i Schweiz? Och hur kan Jörgen Jönsson få ett headcoachjobb? Men Niklas Eriksson, efter den säsongen som var, fick inget, tog inget tränarjobb.
Nej.
Och kan inte man som head coach ta ett lag till semifinal, få ett assjobb i Schweiz? Eller är det så mycket andra orsaker som ligger bakom att man
inte får de här head coach-jobben någonstans?
Alltså det är sånt här som egentligen...
Röda flaggor.
Röda flaggor hela tiden. Och det som är så tråkigt också, det är så många som tycker bara att vi är så jäkla negativa och vi är tråkiga att lyssna på eftersom vi bara tar upp det som är
problemen.
Men det är ju det vi måste se. Vi måste våga titta på problemen. Jag skulle höja det här laget till skyarna om vi låg tvåa eller om vi låg trea och vi spelade en hockey som jag personligen skulle gilla. Mm. Jag skulle inte ha, absolut, jag skulle hylla dem direkt alltså.
Mm.
Men när man har de här röda flaggorna hela tiden och man ser ingen handlingskraft på något sätt.
Nej.
Det är då jag känner en olust och det svider i mig.
Ja, det blir, framförallt så kommer vi komma snart till en punkt där det måste tas väldigt mycket obekväma beslut i den här föreningen.
Ja, men det är för ju, att så, det, ju längre det går.
Ja, för till slut så kommer du också till den här när folk börjar bli oroliga för sina jobb. Det vet du, det har vi pratat om förut här också. Att många är nöjda med att vi bara är kvar så att de har jobben kvar.
Mm.
Men när det börjar hotas här, för det är ju där det blir i en playout. Du hänger ju jobb på en skör tråd där uppe.
Mm.
Det är när man inser det, det är då jag vill se vad det är som händer med den här klubben.
Alla kontrakt sägs ju upp om vi inte blir kvar i SHL.
Såklart.
Alla spelares kontrakt sägs ju upp.
Mm.
Och alla uppe på kansliet blir ju alltså en reducering av arbetstillfällena där uppe.
Mm. Ja, det blir ju
och det är ju det här en styrelse måste förstå.
Ja. Och den punkten kommer ju komma någonstans här nu. Det kommer ju inte dröja jättelänge, Tom, innan vi sitter där i situationen där de får den här, när poletten trillar ner, att det här kan hända.
Och det kan hända efter den här veckan.
Mm.
Två bortamatcher nu.
Jajamän.
Nej, vi har en bortamatch. Vi har Frölunda på torsdag och Malmö på lördag.
Mm.
Hur ser scenariot ut om vi i värsta fall
kliver in med noll poäng därifrån? Ja. Och HV har vunnit två matcher och vi ligger näst sist.
Mm.
Och är på playout.
Mm.
För i ärlighetens namn, jag skulle absolut inte vilja möta Oskarshamn i en playout.
Jag undrar om man skulle våga se de matcherna.
Nej, jag vet inte heller, Tommy. Det vore ju en avgrundsdjup, vad heter det, nervositet inför de matcherna.
Men det är det jag menar. Man måste hålla kontroll på eventuellt nedåt. Hur gör vi? Vad har vi för strategi? Hur jobbar vi? Hur hjälper vi tränarna? Hur hjälper vi spelarna? Hur gör vi? Hade det gått bra åt andra hållet, då ligger vi kvar. Vi jobbar på. Det går bra. Vi vinner matcher. Vi har ett bra spel. Killarna har självförtroende. Man måste ju vara beredd på både det ena och det andra. Det går liksom inte bara att sitta och vänta tills helvetet bryter loss.
Nej, det går inte. Men vad tror vi om de här matcherna nu då som kommer?
Ja, tre poäng. Alltså, Frölunda borta är ju inte den lättaste matchen. Men
nej.
Det beror ju hur man tar sig samman nu. Om man går ihop och man kan lyckas kriga till sig poäng nu.
När tog vi tre poäng i Malmö senast?
Ja, vi ska ha Malmö hemma.
Ja, Malmö hemma.
Mm.
Ja, när tog vi tre poäng mot Malmö hemma? Det kan vi nästa fråga då.
Mm. Nej. Det är klart att man är orolig. Man alltså kräver poäng och sånt där. Jag ska det rätta upp sig, då kräver man poäng.
Mm.
Men om man är lite realist och tittar på hur det ser ut. Mm. Eller hur det har sett ut. Va?
Då är man glad över tre poäng.
Ja, verkligen. Mm. Jag måste ta upp en annan sak bara. Jag lyssnade faktiskt på Sanni och Svensson där. Jag brukar göra det faktiskt lite lyssnande. Till och med de inser och talar om att Örebro befinner sig i kris av de fem eller sex lagen som är längst ner. Tycker man att Örebro
är den som är mest krisstämpel?
Det är mest krisstämpel. Och det är lite, då är det lite varning när det börjar sprida sig runt om i Sverige också. Inte bara att det är vi som säger det, utan de till och med säger så. Men han hade en annan sak som jag tycker var lite trevligt.
Mm.
Och det är lite positivt. Han tyckte faktiskt att hymnen som vi har i Örebro är en av de bästa i hela SHL.
Mm.
Men han kan inte förstå
hur
vi kan... De sätter igång och sjunger den 10 minuter innan spelarna kommer in.
Mm.
Kunde han inte förstå varför man gör det.
Det ska vara ingångsmarschen.
Ja, det ska klart. Det ska vara när spelare... Man får ju köra det på jumbo och så sjunger hela arenan när spelarna är inne och ger dem boosten.
Mm.
Ger dem boosten inför matchen.
Mm.
Nej, det här är någon som har sagt att 10 minuter innan, då ska man...
Ja, jättemärkligt. Och det har vi pratat om också om tidigare, att intro och evenemangsupplevelsen har blivit klart mycket sämre. Så att här har de ju massor att jobba på igen.
Tänk om vi kunde köra en podd nästa gång med 6 poäng i bagaget efter den här helgen och börja känna så här, okej, nu kanske det vänder.
Ja, det hade varit fantastiskt.
Alltså,
vi går för 6 poäng, Tommy.
Ja, vi gör det.
Hej.
Hej.